Hej och varmt, varmt välkomna till Musikbranschpodden avsnitt nummer 50. Tiden går snabbt när man har roligt. Och vi har haft otroligt roligt under dessa 50 avsnitt. Ett jättestort tack till alla gäster som har varit med och bidragit med inspiration, kunskap, tips, förklaringar, historier och skratt. Ni alla bidrar till en fantastisk musikbransch. I veckans avsnitt så träffar vi Helen McLaughlin. Hon är vd på Warner Music Sweden. Helen blev redan som 26-åring vd för första gången på ett annat bolag när hon blev uppringd av Richard Branson för att etablera bolaget V2 i Sverige. Och vem passar inte då bättre att prata ledarskap med? Vi går in på en ledares egenskaper, utmaningar med att få med alla mot samma vision och även Helens egna erfarenheter. Häng med och inspireras av ett riktigt härligt snack. Helen, varmt välkommen till podden.
Tack.
Kul att ha dig här.
Tack.
Eller kul att få komma hit.
Precis.
Vi sitter ju på ert kontor här på Warner.
Stämmer.
Och vi spelar faktiskt in avsnitt nummer 50.
Wow.
Idag. Det är stort.
Wow.
Eller hur?
Verkligen.
Det börjar ju närma sig sommar.
Det gör jag.
Får du någonting ledigt?
Ja, men jag tänkte det. Jag tänkte att jag skulle vara lite snäll mot mig själv och... Ja, en vecka blir det ganska snart i Spanien. Och sen får jag se lite. Det blir lite så här play it by svenskt väderöra, om du förstår.
Ja. Men du behöver inte anpassa för jobbets skull, eller?
Ja, men vissa grejer kommer ske under sommaren som jag måste göra. Så att det kommer nog vara lite fram och tillbaka. Stockholm, Skåne, lite okay. Så.
Ja. Härligt. Skulle jag tro. Mm. Jag tänkte vi ska ju prata idag om lite om dig. Din nya roll här på Warner.
Mm.
Vi ska prata lite om vad du har gjort tidigare och framförallt ledarskap ska vi prata om och hur vi kan hitta inspiration där.
Just det.
Och lite musikbransch.
Mm.
Gött! Du, för du är ju vd på Warner Music.
Sverige, precis.
Precis. Mm. Och sen några månader tillbaka nästan.
Ja, sen 8 januari.
Ja.
Mm, så 6 månader lite drygt.
Hur känns det att vara vd för ett majorbolag?
Det är superroligt.
Ja.
Väldigt utmanande. Det finns inte mycket tid att sitta och rulla tummarna. Det finns alltid saker att göra, såklart.
Mm.
Men nej, spännande.
Mm. Mm. Vad består dina dagar av, om du beskriver lite grann så där?
Man har mycket möten, såklart. Ja. Med sitt team och med externa parter. Och spenderar ju en hel del på sin dator och sin telefon. Ibland kan jag känna sen när man jobbar med musik att man måste liksom låta det gå någon dag innan man går tillbaka till det. Så att det är mycket så här repetera.
Typ en låt som man hör? Eller?
Ja, eller liksom så här repetera. Om jag liksom har spenderat mycket tid med en sak på måndagen så kanske jag okej, låter det vara tills på torsdagen.
Ja.
Så det kan bli mycket så här att man repeterar det som man gjorde några dagar innan bara för att okej, ja. Nej, men det funkar fortfarande. Eller det funkar inte alls nu. Ja, lite så.
Uh-huh.
Så att jag ibland känner jag att jag är någon slags så här återkommande déjà vu-loop. Men det har liksom en förklaring.
Ja, just det.
Det är lite så jag funkar i alla fall.
Det är så processen behöver se ut för att
ta sig framåt.
Ja, för mig i alla
fall. För mig i alla fall. Och sen så tycker jag lite... Det är lite som att lösa korsord. Ibland måste man liksom bara gå därifrån och komma tillbaka så ser man svaret.
Precis. För det, att liksom leda ett bolag på den nivån som du ändå gör kräver ju mycket planering, strukturering, ordning och reda. Om man tänker efter liksom utifrån sett.
Det är väl helst skulle det ju vara så.
Ja, precis.
Sen så vet jag inte hur mycket ordning och reda det blir egentligen.
Men har du något system? Du beskrev ju lite ett system nu.
Ja,
att du återkommer.
Det är väl lite sådär ett system som man har. Och mycket så här, ja, men man får ner några liksom anteckningar i min ständiga röda bok. Som jag tror folk inte fattar vad jag håller på med för jag går liksom kladda någonting där som ingen annan kan se. Liksom.
Ja.
Och sen så vet jag liksom, ja just det, men det står där, då kan jag gå tillbaka och stämma av. Liksom. Ja, just det. Ja, det är väl något slags system som jag har. Men ja.
Är det något sådant erfarenhetssystem som du bara har byggt upp utan att egentligen tänka på det? Som
jag
funkar för dig?
Jag tror det faktiskt lite grann.
Ja.
Förr så fanns det någonting som hette Scion.
Ja.
Det var ju liksom lite förlagarna för en smart telefon helt enkelt. Bara att man kunde inte prata i den. Men där liksom hade jag nog mycket information. Och liksom, och när den liksom slutades tillverkas, jag vet inte vad som hände med det här företaget. då var jag lite så här halvknäckt. Hur ska jag gå vidare ur det här? Nej, men sen kom ju de här mobiltelefonerna, så det är klart. Utan den är man ju ganska körd liksom. För ja, där är ju, där har man ju liksom alla sina möten och grejer. Men med de här tankarna, egna funderingarna eller bara små, kan ju bara små ledord bara. Ja. Det blir röda boken.
Okej. Okay. Är du en morgonmänniska eller kvällsmänniska?
Alltså förut var jag bara kvällsmänniska.
Ja.
Nu, ja men sen jag fick barn, nu det är ju 10 år sedan, så blir man ju liksom en morgonmänniska vare sig man vill eller inte. Ja. Och nu har jag nog blivit det mer och mer. Jag har blivit lite så här hooked på Bikram-yoga.
Mm-hmm.
Då har de ett pass 7:30 på morgonen. Då måste man gå upp tidigt för de stänger liksom portarna 5:45.
Mm.
Är du inte där? Eller 20 eller nej. Men någonting sånt. Men det kan gärna bli både och, att man är uppe tidigt och går och lägger sig sent. Och ja, det blir lite jobbigt i längden.
Ja, cirka. Ja. Mm. Men jag tänker, hur planerar du då dagen? Har du någon sån där morgondagen att du tar det kvällen innan för att kunna koppla av på en sån grej att träna på morgonen?
Ja, alltså, ja, om det behövs, ja, det är klart. Då är det väl bra att vara liksom hyfsat förberedd. Men väldigt, väldigt mycket är ju mer, jag tror för mig handlar det så mycket, det är ju personlighetsspel vi är i mångt och mycket. Så det är ju, och det kan man ju inte riktigt förbereda sig på om man ska träffa nya människor.
Nej.
Alltså, man har ju ingen aning.
Nej.
Så egentligen, det beror lite på vad det är. Så ja, man står och håller någon lång, något långt, ja, föreläsning, då är det klart. Det kan ju vara bra att man har med sig den röda boken.
Exakt.
Precis så.
Hinner du som ledare eller vd ha en vardag också? Eller är det mycket, mycket fokus på jobb just nu?
Det är klart att det är mycket fokus på jobb.
Mm.
Men jag har ju en familj och det är klart, de kommer ju först.
Mm.
Även om de kanske inte själv känner så alla gånger. Men det är klart, är det någonting där som behövs så får det gå först.
Mm. Om du får berätta lite kort
det
du har gjort i musikbranschen. För du har gjort ganska mycket.
Mm. Jag började i skivaffär. Och det måste ha varit någon gång på 80-talet. Ska vi chansa att säga 87? 80, ja, där någonstans. Ja. 86-87 kanske.
Vilken skivaffär då?
Den heter Skivakademin.
Ja.
På den här tiden så låg den på Hästskogången. Eller Hästskogången heter det. Under Plattan.
Mm.
Så det var inte där Megan låg, den kom senare, men original liksom, Stockholmsbutiken låg då i T-centralen. Och sen byggde de en ny affär i Sturegallerian, när Sturegallerian var liksom nyöppnad. Och då jobbade jag där sen efter det. Och då när jag hade kommit hem, jag var i Paris efter gymnasiet och då fick jag fast jobb där.
Okej. Okay.
Och så höll jag på att plugga och jobba samtidigt och sprang omkring som en illbatting verkligen. Och sen så 1991-92 så började jag på Sony Music.
Det var liksom första,
det var första liksom,
business-sidan av det hela.
Precis, och jag, det var ju ganska så här, jag tänkte på det flera år sedan att jag egentligen liksom reflekterade inte så mycket över att det fanns en hel bransch bakom de här skivorna som kom ut.
Nej.
Som man stod och liksom, du vet, det var det bästa som fanns att stå och liksom bläddra i ett booklet och dra ut vinylerna och kolla vilket bolag det var. Och.
Mm.
Men jag funderade inte så mycket på det förrän egentligen när jag började. Jag förstod ju att jo, det finns ju folk som jobbar med det här, men inte riktigt hur det hängde ihop.
Nej.
Så att, ja, så 91 så började jag som produktchef för utländskt framförallt.
Och du gick in som chef på en gång?
Ja, produktchef. Ja, ja, alltså, ja,
jag var, det är ju inte jättevanligt nu.
Nej, det kanske egentligen. Inte, det kanske inte är. Jag har inte funderat så mycket över det. Jag tror jag hade ju en ganska bred så här, koll på själva, jag menar, artisterna. Och man visste liksom ja, med vilka bolag de tillhörde, vilka genrer som tillhörde, vilka som höll ihop och lite sånt. Men inte, det är klart, jag hade ju egentligen ingen aning om vad jobbet, så här, jag förstod ju att det går ut på att maximera nu, att trycka ut så många som möjligt utav det här
ja,
exemplar liksom. Men ja, det var ju en helt annan tid. Mm. Det är svårt att jämföra.
Mm. Men då började du där.
Jag började där.
Ja. Och sen vad blev liksom nästa steg?
Nästa steg blev 1996. Du har flyttat till London och jobbat från Sony också.
Mm.
Som International Marketing Manager. Och det gjorde jag för en avdelning som på den tiden hette LRD. Det var Licensed Repertoire Division. De jobbade primärt med independentbolag som hade sin egen setup i England. Och så gjorde de, tog de världsrättigheterna utanför.
Mm.
Och då var det bland annat med bolag som heter Creation. De hade ju Oasis. Och Nude Records som hade Suede på den tiden. Och lite andra. Men det var mycket britpop. Så liksom vårt jobb var att försöka bena ut USA-releaser. Och,
ja, just det.
Lite sådana saker. Så det gjorde jag. Och sen när jag var där då 96. Han som hade anställt mig på Sony för att börja där. Han, precis när jag hade haft min liksom sista dag på Sony i Sverige och jag flyttlasset hade gått, och så ringde han och sa han: Helen, are you sitting down? Jag bara, should I be? Han bara, I've just resigned. Jag bara, oha, oj då. Så bara, betyder det att jag inte har något jobb nu?
Ja.
Eller bara, nej då, jobbet finns kvar, men jag tänkte bara, du kanske vill reconsider. Jag bara, nej, det vill jag inte. Jag vill åka ändå.
Ja.
Så det gjorde jag. Och då hade jag liksom ingen chef där. Det var lite märkligt. Men sen så började han ringa mig. Efter jag hade varit där några månader. Så bara, du kanske vill prata om ett jobb i Sverige igen. Och jag bara, nej, det tror jag inte.
Jag har precis kommit hit.
Och sen så höll han på lite sådär. Ja, ringde med några månaders mellanrum. Sen så till slut en kväll när jag hade en svensk flatmate. Och vi hade lite kompisar på besök. Så ringer telefonen. Och då tänkte, ja, det var en annan kompis som hade ringt precis innan. Och sen så ringde det igen och tänkte, nu är det liksom hon som ringer igen. Och jag tror han svarar något störigt. Bara, liksom.
Ja.
Så bara tittade han på mig helt så här, det är till dig. Så bara, hello, it's Richard Branson here. Och bara, okej. Och då var den här killen som hade då hört av sig min förra chef, som inte var min chef någonsin.
Ja.
Han och Richard Branson startade V2, som var det bolaget som då lanserades just i slutet av 96. Och då fick jag åka på något väldigt roligt frukostmöte med honom dagen därpå.
Med Richard Branson?
Ja, precis. Och där kände man väl lite så här, det var så märkligt för det kom så mycket folk. Men så kom en musiker som heter Dieter Meyer från det schweiziska bandet Yellow. Han liksom dök upp. Oh, Dieter, sorry. Do you mind if Helen is... So, do you mind if we... Can Dieter just... Du vet, det var så här... Det här är så bizarrt och konstigt. Och han presenterade någon klockapparat. För i och med att han är schweizare så är det klart att han äger en klockfabrik. Liksom.
Ja, precis.
Men då var det en apparat som man skulle stoppa in en kolaburk i. Tänker att de här står utanför ICA.
Ja.
Stoppa in en kolaburk och en hundralapp. Och ut kommer ett ihopknöglat urverk. Typ som en swatchklocka. Fast det är då den här kolaburken som har knöglats ihop.
Genererat den.
Den har blivit som ett litet urverk som kommer ut.
Va?
Ja, och den här vill ju då Dieter Meyer sälja på Branson. För Branson höll på med Virgin Cola. Liksom ja. Olika. Så han hade knöglat ihop dem där då. Så man kunde se så här ser den ut om det är, du vet... Den som smakar apelsin och den som... Jaha, så var det. Och sen så dök det in en annan förlur. Jag minns inte riktigt vad han hette. Men... Och sen så mitt i allt så bara... Oh, you should really come to Necker, my island. Jag bara... Alltså, det är jag gärna. Och då kände jag som en gud... Ja, för då var det just att ta det här jobbet. Att åka hem till Sverige och starta V2.
Ja. Visste du det när du åkte dit?
Ja, jag visste ju
var det. Var uttalat eller var det mer som att... Ja, men...
Jag visste det, men jag hade varit lite så här, men gud, jag har precis kommit. Jag ville verkligen testa på att bo i London ett tag. Jag hade ju inte liksom hunnit vara där ett år ens.
Nej.
Men så blev det lite så här, men gud, det här är ju bara för... Det här måste man ju haka på.
Det måste man ju ta,
liksom.
Absolut. Ja. Ja.
Så då blev det bara att åka hem där. Och sen så startade... startade vi V2 Records då. Och det var i slutet av 96. Vi hade en officiell Sverige launch, kommer jag ihåg, i maj 97 tror jag.
Ja.
Och det var ju liksom allt då, du vet, anställa och hitta kontor.
Och då var du relativt ung också.
Ja, jag var ju det alltså. Nu ska vi se, 96. Ja, jag var 26 alltså.
Ja.
Ja, det var ju helt knasigt. Men oerhört kul såklart.
Ja.
Verkligen ingenting man någonsin skulle vara ha.
Spännande resa.
Ja. Jo, det var det ju. Och det sjuka i det hela var ju att han hade ju anställt ganska många från just Sony och framförallt många av oss som hade jobbat med just britpop, gitarr, liksom band.
Mm.
Så att vi hade ju till en början, du vet, en jäkla massa gitarrband. Och sen så tror jag Britney Spears Baby Hit Me One More Time kom där. Och då bara kände vi, oj, nu är vi rökta här. Nu sitter vi här med våra liksom svåra gitarrband och sen så var det bara pop som gällde för hela slanten.
Ja.
Så att det var lite så intressant där i början. Liksom. Men, ja, men det jobbade jag med i nästan 12 år. Jag tror jag var liksom typ fjärde, femte personen anställd worldwide och den sista liksom out the door när det sen väl sista delen köptes upp utav Universal.
Ja.
Det var 2007.
Och då drev du det bolaget som vd?
Precis, vi var liksom ett nordiskt bolag så vi hade, när vi var som störst så hade vi liksom ett litet kontor i Oslo och sen hade vi distributörer då i alla.
Mm. Fick du, var det väldigt mycket så här learning by doing då?
Oh ja.
När det gäller att ta den rollen som,
ja,
som ledare?
Det var det ju verkligen. Så vi var ju små så det är klart, vi var ju en ganska platt, liksom var ju inte jättehierarkisk miljö.
Nej. Nej, men ändå, få med alla på liksom samma vision och så vidare.
Ja, men det är klart.
Ja.
Det är klart. Och det är ju lite så med musik. Alltså alla kan inte ha samma vision jämt och ständigt kring just musik.
Nej.
Så det är ju väldigt subjektivt och personligt. Men det är klart att alla kan ju sträva efter samma mål i vad det är vi ska försöka utföra i alla fall.
Mm, mm.
Men det är intressant det där, för ibland talar man ju lite olika språk.
Mm, verkligen.
Även fast man är svenska.
Ja. Och sen då? Sen har du varit tillbaka på Warner.
Ja,
nej, du har varit på Universal först.
Ja, precis. Då hamnade jag på Universal då.
Eftersom de köpte. Med,
ja, exakt. Och där var jag en liten stund. Jag blev mamma där i den svängen. Och sen så startade jag ett management. Det måste ha varit 2008, tror jag.
Mm.
Och jobbade med några artister och framförallt Those Dancing Days så var ett indie-popband som låg mig varmt om hjärtat som jag hade jobbat med på V2 som jag jobbade ganska mycket med. Och så gjorde jag lite konsultjobb och lite olika. Jag jobbade ju bland annat kvar med alla de V2-akter som kom med köpet liksom,
ja.
De svenska som var kvar på Universal. Och sen så bestämde sig sångerskan i det här bandet, Those Dancing Days, för att hoppa av. Det var väl lite precis i ett läge där det var lite så här, men nu har vi lite turnéer på gång, nu lite grejer, nu.
Ja. Så det var inte bra läge att hoppa
av? Då kändes det lite så här, aj då, vad gör vi nu liksom? Och precis i den svängen så hade jag faktiskt fått ett samtal härifrån. Jag hade fått ett samtal från EMI som fortfarande fanns. Och sen ringde Mark Dennis mig då, som hade precis blivit ny tillträdd vd på Sony. Och dels i och med att man visste ju att det var någonting i görningen mellan EMI och Warner. Man visste ju inte riktigt hur det där skulle se ut. Och sen så i och med att jag dels kände Mark, jag hade hunnit jobba liksom lite kort, väldigt kort på Universal, men jag hade träffat honom några år tidigare också. Och sen kändes det lite som att komma hem liksom, till Sony, för jag hade ju varit där tidigare. Så att det kändes rätt i tiden då. Så det var 2011. Och sen så då när Jonas ringde mig igen här i slutet av förra året. Så det var liksom, det var inget lätt beslut.
Att lämna Sony.
Ja, jag trivs jättebra. Jag gillar verkligen att jobba med Mark.
Mm.
Och hela gänget där borta. Men jag kände väl också det att, herregud, är jag ju dum i huvudet om jag inte gör det här. Jag vill ju inte liksom vakna upp en morgon här om något år och bara, vad tänkte du med en människa? Så det är klart. Och jag har ju verkligen inte ångrat en sekund på det. Men,
var det lite samma beslut som när Richard Branson ringde? Att liksom, att ändå ta chansen att, ja men det är väl klart jag måste.
Ja, det kanske det var på ett sätt. Sen så är jag ju en helt annan människa nu än jag var då. Men ja, det är klart. Men, och sen så är det ju såklart att man så går igenom en sån här period utav self-doubt och bara, men gud, jag kommer inte klara av det här. Oj, 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 du vet, allt det där.
Alla... Det är då man vet att man har tagit rätt beslut.
Är det så?
Jajamän.
Ja, okay. Ja,
jag pratar med så, så många som har samma där. Det ska kännas lite så här, vad fan har jag gjort nu? Då kan det verkligen växa.
Växla ut. Ja, man hoppas. Man hoppas ju det. Nej, men det är jättespännande. Och väldigt bra gäng här. Det är en otroligt fin sammanhållning.
Har... För du har ju jobbat som vd nu då på lite olika bolag. Och, eller lätt bolag på så sätt och haft den rollen. Har du alltid, även innan de rollerna, velat ha stort ansvar?
Nej, det tror jag inte.
Inte?
Nej, det är alltså... Jag vet inte så att man har gått och funderat över det och haft det som något livsmål.
Nej.
Det tror jag inte.
Inte heller att du har gillat att leda andra i team eller i skolan eller i arbete på något sätt?
Nej, alltså det beror lite på. Vissa saker kanske man har varit lite mer så här högljudd i. Det är, men liksom att ha ansvar för andra människor är ju egentligen hemskt.
Tycker du det?
Det är jätteläskigt. Egentligen. Fast det är också väldigt givande när det fungerar.
Ja. Du menar det... läskigt på så sätt att det kan gå fel och
ja,
att det drabbar så pass många?
Ja, det är klart.
Och inte bara dig som individ?
Nej, det är klart. Mm. Alltså, visst är det så. Men det är väldigt spännande och jag tycker det är väldigt kul också när man känner så här, ja, men de här människorna, de här borde jobba ihop. Mm. Här finns det någon slags kemisk bra formel.
Mm.
Och sånt är ju roligt när man kan liksom vara med och försöka skapa lite olika team. Sådär. Mm.
Mappa ut det och se när det funkar. Ja. Hur tror du andra skulle beskriva din ledarskapsstil?
Jag vet inte riktigt. Jag tror jag är ju inte så här pekar med hela handen. Det är ju inte riktigt jag.
Nej.
Men ibland kan jag ju fräsa ifrån, såklart. Jag tror jag är ganska rak. Jag, liksom, man orkar inte hålla på och linda in saker i en massa bomull hela tiden. Vissa kanske blir så här, oj, det var ju lite framfusigt. Mm. men sån är jag. Man kan inte hålla på. Och sen så måste man ju också... Jag var väldigt öppen för att men gud, jag hade fel.
Mm.
Ja, men ingen tycker det är häftigare än att man liksom så här, att man ändrar en värdering. Det är sjukt häftigt tycker jag. Att man kan liksom bli övertalad.
Mm.
Men det är inte så många som gör det alla gånger. Man måste vara ganska vassa.
Ja, det är sant.
Ja, det är ju så. Men man gillar det när det händer.
Mm.
Och då vet man ju liksom, om någon lyckas med det, då är det klart att du kan ju jag också lyckas med det, förhoppningsvis. Mm.
Hur skulle du själv beskriva din ledarskapsstil?
Ja, jag tror att jag är hyfsat rättvis. Eller så är det bara för att jag tycker det låter bra. Nej, men det tror jag liksom ändå någonstans. Sen så är jag kan tycka det är väldigt svårt ibland, för man vill ha någonting väldigt, väldigt tydligt.
Mm.
Och samtidigt med det vi jobbar med, man kan ju inte bara så här... Här i lådan, nu, utanför den här lådan kan vi inte kliva. Det är ju så hela tiden.
Mm.
Så det är ju svårt att sätta såna här... Vi har försökt nu jobba med ett prioritetssystem som jag ändå vill börja sitta lite sådär. Men det har ju sina dagliga utmaningar liksom.
Mm.
Men just att kunna få med alla på tåget. Vad är din roll i den här... I den här kedjan.
Exakt, så att de ser det också.
Så att man ser det och lite också förstår att om du inte gör, du är nummer två här i ledet, om du inte gör din grej, du kan ju inte nummer åtta ens. Alltså, det är klart.
Mm. Det är ju den största utmaningen som jag i alla fall har stött på hos personer i fråga på ledarskapspositioner.
Mm.
Att illustrera visionen på något sätt, att visa den i... Både skrift, i bild eller vad det nu skulle kunna vara. Eller förklara det för någon.
Mm.
Att det är den svåraste biten. För man har bilden i huvudet.
Mm.
Men att få den bilden precis likadan hos en annan person. Som ska genomföra en liten bit av den visionen.
Mm.
Det är det svåra.
Mm. Ja, precis. Pusselbiten. Så.
Mm.
Nej, verkligen.
Tycker du att du lyckas med det? Liksom få med alla på tåget i alla fall.
Ja, men emellanåt så tycker jag definitivt det. Mm. De kämpiga stunderna, det är ju när man, liksom alla verkligen sliter och gör, verkligen har stoppat in sina pusselbitar, men det är ju liksom inte ge med sig. Mm. Och då är det lite så här, är det mitt fel, vems fel? Alltså, vem kan man, det är ju alltid skönt att men det var därför det inte fungerar. Mm. Ibland har man ju verkligen inte svaret mer än att nej.
Det gick inte.
Det gick inte. Folk gillade inte det här. Eller det var, vi hade otur i någon timing-grej. Alltså. Mm. Nej, men det är klart. Det är väl någonting som man jobbar med ständigt. Och försöka bara bli ännu mer tydlig och liksom fokuserad. Mm. Så, men du har ju sådana utmaningar också när det är väldigt mycket hela tiden. För det är ju inte bara en artist vi ska breaka. Vi ska ju gärna... Vi liksom representerar ju dels våra egna som såklart ligger oss väldigt varma om hjärtan. Men vi har ju väldigt tryck från våra utländska kontor. Mm. Och då är ju ändå Warner det minsta utav de stora bolagen. Men på Universal och Sony är det ju, ja, alla, du vet, man måste skrika högt för att
många projekt och bollar i luften samtidigt att hålla reda på.
Gud ja.
Men där måste ju du på något sätt också förlita dig på dina medarbetare.
Oh ja, absolut.
Att de levererar det som ska levereras. Så att man inte går in och mikrostyr för mycket kanske.
Ja, men nu fick jag, när du frågades just om ledarskap, jag hade en ganska intressant diskussion med en kompis som bor i Malmö som inte alls jobbar, har jobbat i vår bransch men inte gör det längre. Men också så här, för jag gillar ju att inkludera, jag menar, de som rapporterar till mig i besluten vi tar. Mm. Det känns ju viktigt att ni är med på de här besluten. Och så sa han, ja jo men, alltså så har jag också alltid resonerat, men nu är det tvärtom. Nu har han väldigt många som rapporterat sig. Nu är det så här, jag har ju betalt för att ta besluten. Så att jag bara säger, vet, bara att det här ska göras. Mm. Så slipper det bli något tjafs. Jaha, intressant. Så tror jag inte jag är.
Nej.
Alls.
Utan faktiskt. Du är mer inkluderande och vill vara
jag har inte varit med om att det blir speciellt lyckat om folk inte känner att de har delägarskap i det hela. Men jag kanske har fel. Alltså, det är ju återigen det här. Jag tror det är lite olika ledarstil. Det funkar säkert väldigt bra för vissa.
Och det kan nog vara beroende på industri eller bransch också, vad man jobbar med. Precis som du säger, vi jobbar med människor här, det är musik, det är mer levande. Det är nu vet jag inte vad han jobbade med, men,
Det
är liksom vattenglas.
Ja, det är ju inte det. Han jobbar nog ganska mycket med människor också. Men, men nu kanske han var lite drastisk. Men liksom, det är klart att man har träffat på den typen av det här jag bestämmer, så här gör vi. Liksom. Mm. Och ibland kan ju det vara skönt också.
Tar du inspiration från några specifika andra personer eller ledare?
Nej, inte sådär som jag liksom följer som, du vet, sociala medier eller någonting sånt. Nej.
Jag menar, alltså jag tror väldigt mycket,
alltså verkligen. Jag har goda vänner som man. Jag tycker egentligen alla mina chefer som jag har haft är väldigt bra på olika saker. Jonas är väldigt bra på en sak. Mark är kanon på massor med saker. Per, alltså alla har ju sina egna. Sen så är det så här, vem man kanske tycker liksom tickar flest boxar som man själv gillar. För det är ju också det. Varför jag gillar betyder ju inte att min personal tycker det här är kanon. Liksom.
Nej. Vet du vem som hade exakt samma svar på den frågan?
Nej.
Mark.
Alltså, är det sant?
Att han har tagit inspiration från alla hans tidigare chefer också.
Ja.
Och jag tror det stämmer, alltså som du säger, bra eller dåligt, men att du samlar erfarenhet.
Mm.
Du behöver ju inte applicera det den personen har gjort eller visat i sin ledarskapsstil. Men att samla erfarenhet för att själv bygga sitt egna ledarskapsstil.
Exakt.
Men vad tror du att man kan plugga sig till att bli en ledare?
Jag tror säkert man kan plugga till sig så här vissa element som kan vara bra att ha. Små verktyg som man kan liksom ta fram ibland. Sen vet jag faktiskt inte om det är liksom, om det också är bra att ha det där lilla som kommer med någon slags gen. Om jag själv har den, jag har ingen aning. Alltså. Jag tycker det är kul med människor, inte jämt. Inte alltid, men för det mesta.
Ja.
Liksom. Och det är spännande att, jag tycker just det är så spännande ibland att man kan sitta med och ha en konversation som man tycker själv är så självklar. Mm. Och så dagen efter så, nej, de har uppfattat det precis tvärtom. Mm. Då blir man ju så här, men gud, hur är det möjligt? Och därför är det ju extremt viktigt såklart att man dels känner av vem det man har med att göra och sen hittar de här tydlighetsfaktorerna. Mm. För att även om inte alla kommer fatta allt eller bry sig om allt, men man i alla fall kan få dem att liksom, nu har vi de här tre grejerna. Vad är de? Vad är de? Alla kan de? Kan de? Då har vi i alla fall uträttat att de här tre grejerna är jävligt viktiga.
Ja, ja men det är jättebra att repetera. Ja. Och inte bara tro att så här, nu har jag sagt det en gång.
Nej.
Eller jag har skrivit ett mejl om det. Mm. Och att alla då ska vara mottagliga för det exakt den tidpunkten.
Nej.
Utan att man hellre... Ja. Man tycker själv att man kanske tjatar. Mm. Men att det blir mer påminnelse eller upprepning av något slag.
Ja, men exakt.
Har du haft någon eller har någon mentor?
Nej, inte specifikt så. Jag tror det är liksom olika. Mm. Jag tror att man har, precis som du säger, man kanske tänker på tidiga chefer i vissa lägen och pratar med... Om det är liksom specifika områden. Mm. Jag har en kompis som har jobbat mycket med ledarskapsgrejer. Och hon är ju toppen att bolla ibland. Framförallt när man är lite gnällig sådär.
Ja. Hur fan ska jag göra med det här?
Man behöver vädra lite.
Ja.
Då är det bra.
Känner du att i din roll nu eller i ditt jobb nu att det är viktigt att du lär dig nya saker och liksom håller dig uppdaterad?
Jo, men annars tycker jag hjärnan skrumpnar ihop lite om man inte utmanar den lite grann. Ja.
Hur gör du det då?
Jag tycker överhuvudtaget, jag berättade ju hur jävla dålig jag är på att skriva på min mobil. Liksom. Det är klart, man försöker ju liksom just i det där området hänga med så gott man kan. Liksom, och med läser en del.
Mm.
Och sen, framförallt i min personal lär mig jättemycket.
Mm.
Det är ju alltid stackars IT. Hanna här får ju sig några samtal om dagen. Ja, får du komma och fixa. Nu vet jag inte hur jag ska göra. Ja,
ja men det är väl jättebra.
Mm.
Också vara lyhörd kanske kring vad som händer. Alltså hur de kommunicerar. På, eller vad det är som är.
Men det är väl liksom det som är grejen som chef. Man ska ju ha smartare människor som jobbar åt en än själv. Det är väl liksom hela poängen.
Mm. Jobbar du med någon slags liksom, kompetensutveckling själv? Eller alltså att läsa eller... studera eller något.
Vi ska ju gå din utbildning här snart.
Ja men precis, ja. Vi på DMG Education
exakt.
Som
exakt.
Tillsammans med IFPI har tagit fram Music Industry Certificate, Label Rights.
Exakt. Så det blir ju spännande att sätta sig i den virtuella skolbänken
igen. Ja. Har du haft några utmaningar nu när du kom in i den redan liksom opererande verksamhet? Det finns ett team, det finns medarbetare. Så här gör vi här på Warner.
Mm.
Har det varit utmaningar i att komma in?
Lite grann, absolut. Och det är väl mycket för man... Ja, men jag är på ett sätt och de är på ett sätt och har varit på ett sätt.
Mm.
Så det är klart, då får vi, liksom, vi båda mötas någonstans där emellan. Liksom. Och det tror jag säkert en del i det här så att jag kan vara ganska rak och liksom, kanske... Ja. Kanske inte så psykologisk alla gånger. Man kanske liksom... Det där kan jag ha formulerat lite plumpt. Kanske.
Har du uttryckt det då efteråt?
Jo, men eller det har jag nog sagt. Att, jag har nog sagt liksom att jag... Bara så ni vet att det är ju, för det första är det ju aldrig personligt.
Nej.
Och det är ju väldigt mycket subjektivt min ståndpunkt.
Mm, mm.
Har ju ingen verklighet mer än i mitt huvud egentligen. Nej. Men så där tror jag att liksom, man har nog möts.
Ja.
Men sen är väl alltid det här också så här, ja, men om man tänker så organisationen och just där vilka som kan passa bra, hur kommer det sig att de borde kanske jobba tajtare där och vi kanske de där grejerna som är ju liksom fortfarande under pågående, det håller väl alltid på.
Ja, för jag tänker för företagets bästa så måste det vara ganska bra att få in någon som helt kan se från med nya ögon på organisationen och hur saker och ting fungerar och frågasätta lite kanske också. Men sen så gäller det väl att inte komma in i något slags bekvämlighetstänk heller för dig.
Exakt, så det är lite det är tvåeget det där liksom.
Ja.
Man vill ju inte göra någonting för snabbt, för drastiskt. Och sen som du säger vill man inte att det bara pågår och sen helt plötsligt har man vant sig.
Nej. I ett företag eller team eller grupp. Hur kan ni jobba för att liksom vara attraktivt som företag för nya talanger eller nytt blod som ska komma in och arbeta här?
Vi har gjort lite olika saker. Nu när vi gjorde en grej som vi lanserade internationella kvinnodagen.
Mm.
Det var ett stipendium mer för en kvinna som studerar på högstadienivå. Sen är det väl lite så här, hålla sig just station med kanske vissa skolor och ta lite temperaturen liksom med, ja, med rektorer och lärare där, bara vilka känns som kan sticka ut lite grann. Sen även, ja, men man måste ju alltid bredda sin rekryteringsbas på något sätt. Mm. Så att man inte liksom alltid är och gräver i samma lilla del av.
Nej, precis. Ja. Men finns det också sätt att ni kan jobba med, jag tänker mig så här, kulturen här på företaget för att man utifrån sett ska känna wow, där skulle jag vilja jobba.
Ja, det är klart, det vill man ju absolut förmedla den känslan. Sen så har man liksom tagit fram någon specifik grej, att det är den grejen vi ska trycka på allra mest. Det vet jag inte riktigt om vi har gjort så. Men jag tror, så här, det fick ju jag höra en del om innan jag började. Att liksom, det är väldigt, stämningen är väldigt god och det är väldigt så här, teamkänsla. Och, så det på något sätt, tror jag, den finns lite grann.
Mm.
Vilket är ju härligt.
Mm.
Men just för att få liksom riktig spetskompetens i vissa områden, då är det klart, då konkurrerar vi ju alla om, och jag menar, vi är det är lite mindre företaget, så att om man då kanske gillar mer den lite team vi mot de stora tjänsterna,
så då ska man välja Warner.
Då ska man välja Warner,
ja.
Och inte bara det. Jag tror också det som har slagit mig mycket med Warner, som jag tycker är otroligt bra, det är just att när man väl har liksom satt sina prioriteter, att man liksom inte släpper dem.
Mm.
Det är liksom, det är nöts och det är blöts och det är liksom, jag menar, till exempel den här brittiska artisten Dua Lipa. Jag har svårt att se att en artist på de andra bolagen skulle få riktigt samma. De verkligen så här, gav inte upp först, det bara, där satt den.
Liksom. Mm. Kämpa in det.
Ja, amen. Och hon är ju fantastiskt begåvad, så det var ju inte. Men det tog tid, alltså det var ingen självklar. Folk liksom tänker bara på vissa låtar, men de jobbade med ganska många innan som inte riktigt fick det där. Liksom.
Mm, mm. Känner du att branschen har tagit sig lite mer åt det hållet än att, ja, men om man tittar ganska långt tillbaka, så var det ju att man satsade på en artist eller ett band, och kanske bandet slog förrän platta nummer 2, 3 till och med. Mm. Guns N' Roses till exempel.
Ja.
Men sen att det har blivit mer hitbaserat. Men sen att vi är tillbaka någonstans, så att man tittar lite mer långsiktigt och mer kämpar in det som du nämnde nu.
Ja, vi gillar ju att säga det om inte annat. Så är det ju. Sen är det ju, det är ju fruktansvärt svårt med en streamingvärld.
Mm.
Jag menar, alla vill ju vara långsiktiga.
Mm.
Sen är ju frågan, hur hårt kan man satsa om man ska göra det i 5 skivor? Det är klart att det går ju inte att bara bränna av alla storkanoner i 4 skivor om man inte liksom får tillbaka något.
Nej.
Den är svår att motivera för sin ledningsgrupp.
Ja, verkligen.
men man kanske kan satsa så att det i alla fall går att göra det och hålla någon slags liksom, nivå där det fungerar, och kanske hitta andra, liksom, andra. Det är därför det är klart, vi pratar ju om andra intäktskällor, och man kanske måste dela på vissa intäkter, för annars blir det, om du är ett väldigt välfungerande liveband men inte i något annat hänseende, då är det klart att det är svårt för oss om inte vi kan få ta del av det. Hur ska vi motivera det vi lägger det på?
Men överlag känns det som att det ändå har blivit lite mer ekonomiskt,
det är klart,
hållbart.
Ja, såklart att det har blivit det.
Att vi har återhämtat oss lite grann.
Ja.
Så det finns lite mer pengar att satsa på långsiktighet. Men sen är frågan om man vill göra det.
Mm, exakt. Jag tror att de flesta bolagen har ju definitivt projekt som de tänker, det här är den längre relationen. Mm. Men det här är the one night stand.
Ja.
Nej, det är väl inte riktigt. För det blir ju så, det är som jättestora streaming hits. Det kan ju bli en väldigt lång relation också.
Exakt.
Såklart.
Ja.
Men det är ju såklart mängden utav bruset är ju oerhört starkt just nu.
Mm.
Så att, och utan din USP som artist som tänker att jag vill ägna mitt liv åt det här.
Mm.
Ja, då är det ju lite tufft liksom.
Mm. Kopplat till hur ni jobbar då med typ artister till exempel rent liksom operativt. Finns det en utmaning med att balansera så här har vi alltid gjort, vi vet att det fungerar med wow, det här var fett, coolt, innovativt,
mm.
men lite osäkert.
Mm. Det är ju supersvårt att veta, men det är klart att en riktigt cool idé
är
ju ibland, måste ju bara få genomföras.
Vågar ni ta den då?
Ja, ja. Det tror alla. Det måste vi göra.
Man känner inte så här, ja men det här funkar ändå.
Det beror ju också på hur stor risk du pratar om. Ja. Liksom. Men det är klart, det gör vi nog ganska ofta.
Ja.
Man gör så här, det här är ju helt knasigt att lägga pengar på. Men det är så knasigt så att det är briljant.
Ja.
Och ibland måste man också ha lite kul.
Ja.
Faktiskt. Och vara lite våga.
Mm. Är artisterna med på det också då? Att de känner att ni får övertyga dem att jo, men det här kommer flyga.
Ja, nej, men ofta kanske inte alla. Man kan liksom dra sig till minnes sådana här exempel när det har varit kanske väldigt märkliga videoidéer för en artist som kanske inte alls har den. Men ibland träffar man helt rätt. Mm. Då blir det snackisen. Då blir det det som är grejen.
Mm. Mm.
Men det måste ju, givetvis måste ju artisten vara med på det. Annars är det ju, det går ju inte.
Nej. Jag tänkte vi ska gå in på lite om MeToo,
mm.
om man kan sammanfatta det med det. Och kopplat till det då, hur känner du att du som ledare kan vara med och påverka?
Återigen, jag tror att vi alla måste vara oerhört tydliga i att liksom trakasserier utav any kind är liksom inte okej.
Okay.
Mm. Det är ingenting som vi står för eller vill att någon bland personalen står för, givetvis inte. Och det är väl också ett sånt arbete som IFPI har gjort, spenderat ganska mycket tid med ja, management by Kerstin.
Exakt.
Camilla där som jobbar där. Och det tror jag är jättebra att vi verkligen uppmanar oss själva, alla som jobbar i branschen och även våra underleverantörer och till och med artister. Liksom. Det här är en plan för hur man bör agera.
Mm.
Och vi har haft ganska många olika föreläsningar om vad skillnaden är också rent legalt. För det är ju inte alla som man tänker ju inte på. Så vissa saker liksom tar ju arbetsdomstolen hand om. Och mm. vissa tar liksom, det är också olika nivåer på vad det är man talar om när det är trakasserier.
Mm.
Men det hoppas jag att liksom alla känner här. Att, och det gör alla här som alltså de har. Det är sånt vill man inte ha.
Nej. Och känner du att det överlag är liksom lätt och svårt att få med övriga i branschen på det här? Jag tänker rent ledarskapspositionsmässigt att kan man på något sätt samla, nu har ju IFPI gått in och gjort en sån insats tillsammans med det, men kan man göra någonting ännu mer för att gå ihop och visa på något sätt?
Ja. Det kan man ju säkert göra. Jag vet inte exakt vad det skulle vara.
Nej.
Man kanske skulle kunna göra någon gala eller någonting. Men det är samtidigt också. Så jag tror ganska många är också. Det har ju varit en sak som har liksom följt med ett tag nu. Jag tror också många är ganska så här. Man blir liksom lite mätt också. För det är så tungt.
Mm.
Och med det sagt så är det ju fortfarande. Liksom, det är klart att det är sjukt allvarligt och viktigt. Men jag får också en viss känsla av att folk också så här, nu vill vi lite gå vidare också. Nu vill vi liksom blicka framåt och jobba med positiva saker.
Mm.
Så, men det är klart, det måste ju ständigt finnas på en dagordning.
Mm. Men det känns som att om du tittar på övriga bransch att det ändå finns den viljan på något sätt.
Ja, men det tror jag i alla fall hos oss som vill anlita. Ja, vem som helst egentligen.
Mm.
Så det är klart. Sen är det ju, och det är oerhört problematiskt för att det blir ju mycket du säger, han säger, vem säger vad. Ja, du vet ju. Det är inga lätta saker.
Nej.
Men jag tror liksom, gemensamt kan man ju självklart i alla fall, det ska ju finnas en trygghet i att ja, men jag tycker inte, jag upplevde inte att det här var okej. Mm. Även om du inte, om du, det inte var din mening, ja men då vet vi det. Bra, om du då inte kan sluta bete dig på det här sättet, ja då, då kanske det är så tyvärr att vi måste gå skilda vägar. Mm.
Har du själv upplevt motstånd i din karriär för att du är kvinna?
Det är motstånd tror jag inte.
Nej?
Nej, det kan jag inte påstå.
Jag tänker beslutsfattningar eller sådär, inte det heller?
Nej, så det är klart. Jag tror liksom när jag var ändå så pass ung som jag var, mm. det kan nog ha varit mer att du är inte så jävla gammal. Alltså. Det är klart, även om man tyckte att man själv var så sjukt erfaren, så var man ju en bebis. Det får ja. Man ju liksom, så var det ju. Ja.
Om vi går vidare och pratar lite om branschen överlag, så tänkte jag så här bara, vad tycker du är hetast i branschen just nu? Det kan vara en artist, det kan vara ett företag, det kan vara teknik, oj. Det kan vara vad som helst.
Jag sitter ju direkt och tänker på några bannan här, men det kan jag inte säga, för det skulle ju avslöja någonting som jag kanske inte riktigt vill avslöja just nu.
Jaså?
så den får vi lämna åt sidan. Ja, alltså det är klart just nu, i och med att vi talar, vad är det, den 13 idag va?
13 juni.
Ja, det är klart att, om vi säger så här, det som det har talats väldigt mycket om inte här internt. Och, det är klart, det händer ju lite saker i Sverige nu, dels nästa vecka, YouTube lanserar.
Precis.
Sen så är det ju liksom, radion kommer ju förändras ganska hårt här, 1 augusti. Det är ju flera nationella kommersiella nätverk. Även om jag tror flera tänker ja, men de kommer ju inte, de hjälper ju inte till att breaka musik på det sättet som de gjorde en gång i tiden. Nej, men det kommer ju ändå, det kommer ju innebära en förändring för oss. Sen exakt var den ligger i, det får vi ju se. Mm. Men det är ändå spännande. Och sen är det klart att alla diskuterar väldigt hårt liksom kring Spotify och deras makt i just Sverige. Mm. Det är lite svårt när man liksom, det har vi pratat väldigt mycket om, vi måste kunna liksom ta fram några projekt där vi gör en plan, där vi liksom tar bort Spotify, för vad händer om vi inte får den support som vi anser att vi borde få?
Ja.
och det är ju väldigt tufft om man då liksom tar bort 90% av intäkterna, eller potentiella intäkterna, så bara jaha.
Verkligen. Och förlita sig för mycket på en och samma källa.
Ja, alltså till syvende och sist så måste vi också kunna lite, och man kan ju inte göra med allt, men man måste ju också så här, men nu gör vi en plan och nu gör vi det här, det vi säger att vi, det gör vi nu. Nu är vi så pass, liksom, vi tar den här risken för att verkligen försöka, för vi måste ju hitta lite fler sätt. Mm. Det går ju liksom inte annars. Och det är en jätteutmaning. Ja. Om det är den hetaste, ja,
det var on top of mind som du hade i alla fall. Ja, YouTube, det var, streaming, radio.
Precis. Ja, och absolut. Så några artister där som jag inte kommer att prata om.
Just det. Men det kanske vi får reda på framöver.
Kanske.
Ja. Ser du ljust på dina framtida medarbetare? Alltså det vill säga det nya blodet som kommer komma in i branschen.
Ja, men det gör jag. Det är ju spännande för oss, för att nu är det verkligen ett helt nytt skrå. Mm. Så att, och jag tror framförallt det är ju spännande, för de kommer kunna lära oss något äldre då en massa saker.
Mm. Vad blir det viktigt för dem att tänka på?
Jag tror att man måste ju liksom vara lyhörd för andras liksom åsikter. Mm. Så är det ju. Mm. Man måste, nej men att där är ju någonstans, vi konkurrerar ju om liksom 24 timmar om dygnet liksom allihopa, och det är sånt oerhört mycket information där ute, så att det är klart, den som kan liksom hitta de här sätten att kanalisera informationen på det absolut bästa liksom lättmottagliga sättet, det är väl de som kommer vinna. Mm. Och om det är liksom ett helt nytt språk som vissa kommer lära sig, eller om det är bara att nej, bara göra det bästa liksom. Använd de bästa liksom kring allt du gör, så kommer det slå. Det är supersvårt. Det är ju ingen som har svar på den frågan.
Nej.
Men det är klart, svårt. Jag tror att väldigt många liksom, som har vuxit upp i den här världen, nu pekar jag på din mobil, de har ju liksom färdigheter och liksom insikter som jag aldrig kommer lära mig. Och tyvärr inte jätteintresserad, kanske alla gånger, men så är det ju. Man får ju säkert något sjätte sinne som bildas.
Ja. Mm. Om man säger så här då, enligt dig, vad är den viktigaste egenskapen för en person som vill börja jobba på ett musikbolag till exempel?
Men man måste ha passion, lite spring i benen, vara lite vågad, liksom inte rädds inte för att liksom försöka ta möten med dem, jag vill bara köra på liksom. Mm. Tror det är jättebra erfarenhet att liksom försöka driva något lite, någon liten egen låda för att lära sig liksom hur det hänger ihop.
Mm.
Så det är ju klart att den typen av kompetens som vi alla söker nu, det är ju mycket, ja men, det handlar ju om liksom att jobba med just sociala medier eller jobba med att analysera data, eller det är ju väldigt mycket sånt.
Mm.
Men sen är det ju som, det är också en people's business, väldigt mycket så. Så att det är ju personerna som kan kombinera alla de här, du vet, analytiken och sociala geniet. Där har vi ju något. Liksom.
Där har du dina kommande superstjärnor.
Där. Det är, de växer ju inte på träd. Men när man hittar dem så kan man hålla i dem hårt.
Ja. Mm. Om man går till dig då, rent erfarenhetsmässigt. Vart har du lärt dig mest? Har du lärt dig mest från learning by doing? Eller läsa? Eller inspiration från andra?
Just yrkesmässigt är väl learning by doing helt klart.
Ja.
Ja, som i alla fall som man applicerar liksom.
Mm.
Sen har jag ju läst, gud, man har ju läst hur många såna här branschbiografier eller vad man ska säga som helst. Men de flesta utav dem är ju ganska uppseendeväckande. Det är knappast någonting man drar till på ett måndagsmöte.
Nej.
Då skulle det bli en snackis i alla fall.
Ja, precis. Och under vilken del av den här karriären som du har haft har du lärt dig mest? Känner du liksom att så här,
jag tycker man lär sig faktiskt lite varje dag. Sen är det klart liksom hela det här V2 bygga bolagsdelen var ju ganska intensiv.
Mm.
Såklart.
Mm.
Om inte annat så var det helt, kom ihåg de kom in och skulle kablagera och de skulle in med någon telefonväxel och killen som kommer den här telefonväxeln, han bara, men är ni bara 4 personer? Jag bara, ja. Men den här har ju Ericsson. De har ju en sån här. Varför har vi en sån? Det var faktiskt helt vansinnigt. Nej, men det hade någon då i London bestämt. Alla ska samma. Så att ifall någonting går sönder så kan vi bara laga det här externt.
Ah, ja, just det.
Men det var ju någon sån här växel för du vet, jag vet inte, 20 000 personer. Det blev helt vansinnigt. Så mycket onödigt som det lades ut på, ja, kan man säga.
Ja.
Ta efterhand. Mm.
Har du haft någon specifik motgång eller liksom lite kämpigare del som du ändå känner att du har lärt dig otroligt mycket av nu i efterhand?
Jo, jag tror liksom alla motgångar lär man sig någonting av. Det var ju framförallt tufft på V2 när, som jag tror jag nämnde där, vi hade massa gitarrband och så var det pop som gällde för hela slanten och det medförde ju att vi var ju tvungna att skära ner där.
Ja.
Ganska drastiskt. Och det är aldrig roligt att säga upp folk. Nej. Det är inte kul.
Nej.
Det är en sak som...
Men det har tagit dig hit.
Det har ju tydligen det. Sen så tänker jag liksom fortfarande på den här tiden att liksom hade det gått på något annat sätt så hade jag gärna haft kvar liksom personalen. Men det, ibland är det så, det är klart.
Ja. En sista fråga. Vad hade du gjort om du inte hade jobbat i musikbranschen?
Åh gud. Nu ska jag berätta något som jag inte brukar berätta för många. Men när jag var liten, alltså. Så sjukt. Och när jag var väldigt ung, då ville jag bli balettdansös.
Ja.
Det är så sjukt om folk känner mig för att det gör. Jag har ju liksom, jag vet inte, rytmkänslan är kanske inte den bästa alla gånger. Ja, jag vet inte. Men det var tydligen, det var tidigt. Och sen efter det så, nej, vet du, alltså på riktigt ser det så här. Jag la alla mina pengar på att köpa skivor.
Ja.
alla veckopengar och fick pengar. Alltså, och mamma blev galen på mig. Det var ju så här, men nu har du ju lovat att köpa nya vinterskor. Nu var liksom, vad tog de här? Alltså, nej, men de hade ju de här Cure-bootläggarna här som jag var ju tvungen att köpa alla i olika färger. Ja. så det var ju liksom, gud, att jobba i skivaffär var ju liksom, det var ju så stort. Mm. Det var ju helt sjukt. Och jag kunde få personalrabatt med en sån sak. Så jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte fick jobba med det jag gör, faktiskt.
Man kan sammanfatta att du har en galen passion för musik.
Ja, alltså, det är klart att jag, om vi säger något lite fult, jag gillar skiten.
Helen, tack så jättemycket.
Ja, men tack själv.
Supertrevligt samtal.
Verkligen.
Ha det bra,
vi hörs. Ja, detsamma.